Välkommen till FFGs bibelskola. Och denna gång ska vi tala lite mer om friheten, en ny aspekt på friheten. Denna gång frihet från synden. Och jag har tänkt så att vi ska börja med Romarbrevet och analysera lite närmare kapitel 6. Det är ett kapitel som handlar just om friheten, friheten från synden. Och när vi läser Romarbrevet så måste vi återkalla i minnet att Romarbrevet har en mycket klar, tydlig disposition. Det som Paulus skriver, det har han genomtänkt. Det är text som verkligen följer en tankegång från början till slut. Och om vi alltså läser Romarbrevet, så har Paulus sagt mycket om den rättfärdighet som gäller inför Gud och är vår frälsning. Och sen övergår Paulus till rättfärdighetens följder. Och om jag skulle fråga dig, vad skulle du säga först när du hör detta uttryck? Vad följer av rättfärdiggörelse? Så tror jag att vi alla skulle börja tala om goda gärningar. Något som följer av rättfärdiggörelse. Men Paulus gör egentligen inte på det viset. Utan när Paulus talar om rättfärdiggörelsens följder, så säger han något annat först. Nämligen han börjar tala i kapitel 5 om rättfärdighetens följder, och då hoppar han inte genast till goda gärningar. Och jag tycker att det är oerhört viktigt att betona denna aspekt, därför att vi talar om friheten från synd. Och då ska vi förstå hur Paulus resonerar. Absolut, goda gärningar hör ihop med denna frihet, frihet från synden. Men när Paulus har behandlat vår frälsning i Romarbrevet i kapitel 1-4, då det första som han säger när det gäller rättfärdiggörelsens, frälsningens följder, det är det här att vi har frid med Gud. Han alltså inte hoppar direkt in i goda gärningar, utan han säger först någonting om rättfärdighetens följder i denna bemärkelse, att det gäller min personliga relation till Gud, det gäller det som jag upplever i mitt hjärta. Och då är det fråga om att uppleva denna frid med Gud, att ha detta fridstillstånd, frid mellan mig och Gud. Och jag kan visa en bild. Du ser här att vi har i Romarbrevet kontexten, och efter att Paulus har behandlat rättfärdiggörelsen, så börjar han behandla följder. De följder som följer av rättfärdiggörelsen, och först kommer alltså frihet från Guds frede. Då upplever vi alltså denna frid, frihet och frid. Därefter kommer alltså frihet från synden i kapitel 6, och det är det som vi kommer att behandla. Sen kommer frihet från lagen, i kapitel 7 och därefter frihet från döden. Och du kan notera här alltså att alla dessa friheter gäller och egentligen talar Paulus inte om våra goda gärningar, ännu inte i detta skede, inte så mycket. Utan han vill först understryka att du upplever frihet från Guds fred, frihet från synden som baserar sig på dopet, frihet från lagen likaså och frihet från döden. Och sen först senare i kapitel 12, 13 och 14, där börjar Paulus sen tala om våra goda gärningar, sådana, då följer uppmaningar till vissa goda gärningar och då är det dags att behandla sådana saker. Men nu ser du att också här frihet från synden i kapitel 6, det är alltså något som äger rum i dopet. Hela kapitel 6 behandlar dopet. Och det är alltså något som vi får. Det är något som Gud ger åt oss. Och då får vi vara glada över det som Gud ger oss. Och det är alltså frihet från synden. Och denna frihet baserar sig på dopet. Och sen om vi läser ännu Romarbrevet, så märker du att i dessa kapitel 5, 6, 7 och 8 nämns döden i slutet av varje kapitel. Du kan kontrollera det själv när du läser Romarbrevet så att i slutet av varje kapitel får vi läsa något om dödens allvar. Och det hänger ihop med synden. Döden är ett bevis på Guds frede och förorsakas av synden. Och synden använder lagen för att döda människan. Det är alltså det som synden gör. Synden använder lagen för att döda människan och det blir sen alltså något hemskt. Allt det här blir ett bevis på Guds fred. Men nu har du fått det nya livet i dopet. Du har fått uppleva friheten från synd redan då. Och det är alltså något som är ett faktum, något som äger rum i dopet och inte beror på det som vi åstadkommer. Inte beror på det som vi gör. Sen får vi naturligtvis uppleva denna frihet från synd också när vi uppfyller lagen, när vi utför goda gärningar. Men egentligen denna frihet från synd är inte först då ett faktum när vi lyckas med våra goda gärningar. Utan frihet från synden, det är något som vi har i dopet. Och just sen därför kan vi utföra goda gärningar och sen mer och mer uppleva friheten från synden. Sen om du läser kapitel 6 i Romarbrevet så kan du notera att synden i Romarbrevet kapitel 6 står alltid i singularis. Det vill säga att synden förefaller som en demonisk makt. Det handlar mer om syndens herravälde. Det är alltså inte fråga om enstaka synder. Det är inte meningen att säga mycket om syndkataloger här. Det kunde vi också göra. Men här märker du att i kapitel 6 är det mer fråga om synden som en demonisk makt. Det är fråga om syndens herravälde. Och då kan vi bättre än någonsin tidigare förstå att vi inte kan befria oss själva från synden, utan synden är en makt över oss. Vi är underkuvade syndens herravälde, och det är omöjligt för oss att bli befriade från synden genom våra egna gärningar. Och det var därför jag sa det alltså här i början, att Paulus inte direkt hoppar in i våra goda gärningar, utan han först säger någonting om friheten från synden, inte bara i allmänhet, men han vill först understryka att denna frihet finns där. Det finns som sagt i dopet, och det är viktigt att hålla fast vid denna frihet, och denna frihet har vi innan vi utför några goda gärningar. Det är alltså en gåva från Gud. Och när sen alltså synden beskrivs som demonisk makt i kapitel 6, meningen är just det här att vi ska förstå att våra goda gärningar inte bryter ner syndens makt i vårt liv, utan det är Guds nåd, det är det som sker i dopet. Sen om vi ställer frågan, vad betyder det nya livet i Romarbrevets sjätte kapitel? Då ofta läser vi detta kapitel i Romarbrevet utifrån det antagandet att det nya livet, jo, det är detta moraliska liv. Denna nya etik som vi har fått. Och det är just fråga om våra goda gärningar och så vidare. Och naturligtvis ingår allt det här i det nya livet här i kapitel 6. Men sen om du läser texten så märker du att till exempel i vers 4 där skriver Paulus att vi ska leva det nya livet på samma sätt som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Alltså vårt nya liv jämförs med det nya liv, det liv som Kristus lever i himmelen. Och då kan vi alltså åter ställa frågan att varför lever Kristus i himmelen och hurdant liv lever han? Jag tror nämligen inte att han lever där bara för att uppfylla lagen eller för att leva i överensstämmelse med lagen, utan det nya livet i himmelen, det liv som Kristus lever, omfattar mycket, mycket, mycket mer. Det är alltså hela det himmelska livet, spiritualitet, lovsång, den himmelska gudstjänsten, allt det där. Och det är detta nya liv som Romarbrevet talar om här i kapitel 6. Vi ska alltså inte reducera det nya livet enbart till våra goda gärningar, utan det nya livet är mycket, mycket mer. Jag har själv här nu mitt barnbarn, ungefär, han är nu alltså en månad. Och han har fått ett nytt liv. Han har kommit till av Guds nåd. Och också om jag ser på honom så tänker jag inte att han lever bara för att göra det som föräldrarna säger. Eller för att uppfylla några påbud och undvika några förbud. Utan hans liv är mycket, mycket mer. Det är något som omfattar allt i hans liv. Allt. Och detta nya liv som Romarbrevet alltså talar om, och det är sen alltså motsatsen till det syndiga livet, till livet i synd. Allt detta tal får vi inte reducera till enbart till en etisk vandring, till några goda gärningar, utan vi ska verkligen tacka Gud för att vi har fått ett nytt liv som betyder mycket mer. Och jag tycker att det är härligt att tänka att det nya kristna livet inte bara handlar om våra goda gärningar, utan där har vi Guds stora gåvor, det som han har gett åt oss, och vi verkligen alltså får njuta av denna gemenskap med Gud, denna nya gemenskap med alla andra kristna, denna nya gemenskap i Kristus. Och det är detta nya liv som Kristus lever, och det får vi återkalla i minnet. Och nu har vi alltså sen sett att kvällens tema, frihet från synden, det är alltså något som behandlas här i Romarbrevet. Paulus säger direkt att vi är verkligen fria från synden. Han talar här i vers 2 att vi har dött bort från synden. Men sen, som sagt, vi får inte missförstå denna frihet. Inte bara reducera allt till våra goda gärningar, utan huvudpoängen här är det som Gud har gjort. Och det har han gjort genom dopet. Och detta nya liv som är motsatsen till livet i synden, det är mer än det som vi kan åstadkomma med hjälp av våra gärningar. Så att vi talar om större ting här i denna kväll, större ting än det som vi kan göra. Sen kan vi gå vidare, och vi ser att vi har det nya livet i dopet. Och det är alltså något som, jag visar snart denna bild på nytt. Men när det gäller sen dopet, så har vi kristna olika åsikter och olika uppfattningar om dopet. Och det är meningslöst att försöka lösa alla problem nu på en gång. Man har diskuterat denna sak många hundra år, och jag har ingen fantasi, ingen sådan tanke att jag skulle nu lösa alla problem här så snart. Men jag tror att vi alla kristna kan vara eniga om att det är viktigt att läsa kapitel 6 i Romarbrevet, och det som Paulus där säger om dopet, det är något som vi alla kan dela och alla kan vara överens, eniga om. Och nu när vi läser sen det som Paulus skriver, så skulle jag säga att det är viktigt att läsa vers 4 och börja med det här. Och Paulus skriver där i vers 4 att vi är begravda med Kristus till döden genom dopet. Och sen är vi uppväckta tillsammans med Kristus, och sen i vers 5 talar han om att vi är korsfästa tillsammans med Kristus. Och det som är viktigt att notera här, det är dessa passivformer. Paulus talar om dopet och använder alltså verbformer som står i passiv. Och vad betyder passiv? Jo, passiv betyder det här att vi är passiva. Vi gör ingenting, utan någon annan gör och är aktiv. Men vi är passiva. Och nu när Paulus talar om vårt dop, så säger han alltså att vi har blivit korsfästa. Och vi har blivit begravda. Och vi har blivit uppståndna. Han säger inte vem exakt, vem som har gjort allt det här, vem som står bakom dessa passiva verbformer. Åtminstone inte vi. Vi är passiva, som sagt. Inte aktiva. Men när det gäller dopet så kan vi naturligtvis säga att det som står bakom dessa verbformer, det är Gud själv. I grekiskan är det ofta så att passiva verbformer hänvisar till det gudomliga passivet. Så att det är Gud som står bakom passiv, det är alltså Gud som gör det här. Och det är viktigt att notera till att börja med att Paulus skriver på det här viset. Han talar om dopet i passiv och det betyder att vi är passiva och Gud är aktiv. No, sen om vi tänker vidare och vi tänker om själva föreställningen om korsfästelse och sen begravningen och sen uppståndelsen ifrån de döda. Så kan vi också säga att det är inte bara grammatiken. Det är inte bara grekisk grammatik med passiv verbformer som talar om vår passivitet, vårt passiva tillstånd. Utan också själva föreställningen, det språkbruk som Paulus använder när han talar om korsfästelse, begravningen och uppståndelsen. Det är också något som lutar åt samma håll. Nämligen om du tänker på korsfästelsen, hur kan du korsfästa dig själv? En hård kille kanske kan slå spikar genom sina ben, hälar. Det kunde jag tänka mig om man är en riktig hård kar. Men sen när man ska korsfästa sina armar, händer, så blir det omöjligt. Korsfästelse är inte något som vi gör. Vi är inte aktiva. Utan det är någon annan som korsfäster oss. Och på samma sätt när vi är döda, så blir det omöjligt för oss att sen själva springa till graven. Eller så att vi på något sätt kryper in i gravhålet. När vi är döda så är vi döda och vi blir begravda. Vi är passiva. Några andra är aktiva. De bär kistan och lägger kistan i graven. Och på samma sätt naturligtvis när det gäller uppståndelsen så kan vi inte säga till oss själva att nu är det dags att uppstå. Nu ska jag gå bort från graven. Utan vi kommer ihåg hur Lazarus blev uppväckt. Det var någon annan som var aktiv. Det var Jesus som ropade och skapade ett nytt liv hos Lazarus. Och därför kunde han komma ut från graven. Och då kan vi säga alltså att också själva föreställningen, språkbruket här, det är alltså något som vi märker att vi inte kan åstadkomma. Det är något som Gud gör och inte vi själva. Och sen om vi ännu tänker, jag har här sammanfattat det som jag har sagt. Sen om vi tänker ännu det som evangelisterna berättar, så talar passionshistoria egentligen bara om det som Kristus har fullbordat. Och han alena, vi har inte gjort någonting, vi har sprungit bort, vi har övergett Jesus, vi har förrått honom. Det är det som vi kan göra, där är vi aktiva. Men sen allt annat är något som Kristus endast, han alena har fullbordat. Och ser du nu på denna sammanfattning som jag har, det nya livet i dopet. Då kan du notera att grekisk grammatik, dessa passiva verbformer, och sen för det andra själva föreställningen om korsfästelsen. Och sen det som evangelisterna berättar om Kristus. Kristus har fullbordat allt. Allt det här sen visar att vi är inte aktiva när det gäller det nya livet här. Utan det är en gåva. Och sen när vi har fått denna gåva så kan vi sen leva detta nya liv. Och när vi sen alltså diskuterar denna svåra fråga om dopet så kan vi notera åtminstone att sådana tankar, om man till exempel säger att dopet är det första som den kristne gör till sin Gud. Det är det första att han tar dopet. Han låter döpa sig. Att om vi uttrycker vår åsikt på det här viset, det är mot allt det som Paulus skriver i kapitel 6. Därför att, som sagt, vi är alltså inte aktiva. Vi ser här passiva verbformer. Så blir det jättesvårt om vi mot Paulus språkbruk och mot grekisk grammatik byter dessa passiva former och börjar tala att det här är det första som jag kan göra. Nej, så är det inte. Och också denna själva föreställning om korsfästelse, begravning och uppståndelse, det var också något som vi inte kan utföra vi själva. Vi kan inte vara aktiva där. Och då blir det också problematiskt att det är något som jag först gör till Gud. Och sen också det här att när dopet förenar oss med Kristi korsdöd uppståndelse, så det är då alltså Kristus som dör. Kristus är uppstånden och det är inte vi. Vi blir införlivade i hans korsdöd och uppståndelse. Men det är något som Kristus alena har gjort och genomgått, inte vi. Och därför kan jag säga, och jag tror att vi kan instämma i det här, att sådana formuleringar att dopet är det första som jag gör inför Gud. Jag är jättetveksam om vi kan formulera saken på det viset, utan det är som sagt alltså något som Gud har gjort. Och dopet är en gåva. Och där har vi sen detta nya liv. Det är en följd av vårt dop. Och detta nya liv innebär som sagt mer än bara våra goda gärningar. Det är allt det som Kristus har förtjänat genom sin korsdöd, genom sin uppståndelse. Det är det himmelska livet, ja hela himmelriket. Det är det nya liv som vi har fått. Och det är något som vi inte har kunnat förtjäna. Så att denna frihet från synd, det är bara för Kristi skull. Det är bara tack vare det som han har förtjänat. Okej, nu har vi kommit så här långt och nu kan vi se att denna frihet från synd, Paulus överraskar oss. Han talar om frihet från synd, men hittills har han inte talat om det som vi åstadkommer. Han har inte talat om våra goda gärningar egentligen. Utan dessa goda gärningar dyker upp senare i Romarbrevet och inte minst där i kapitel 12, 13 och 14. Men först där egentligen. Nu säger Paulus bara ganska allmänt att vi ska sen leva ett nytt liv tillsammans med Kristus. Och sen låter han förstå att vi ska sen också kämpa mot onda begär och synd i vårt eget liv. Men Det är sen alltså något som följer av det nya liv som vi redan har tillsammans med Kristus. Och först har vi det nya livet och därefter lever vi detta nya liv. Denna följd, denna ordningsföljd är mycket viktigt i Paulus tanke. Och sen om vi ser hur Paulus närmare resonerar, så kan vi alltså återkomma till det här som jag visar en diabild. Nämligen vi kan studera lite närmare vers 14. Där nämligen skriver Paulus att synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen, utan under nåden. Där har vi nu en klar uppmaning. Och Paulus vill här alltså visa hur vi kan förverkliga det nya livet i vårt eget liv. Och han, absolut, han vill att synden inte ska vara herre över oss, över de kristna, därför att vi står inte under lagen, utan under nåd. Och om vi ställer sen alltså denna fråga, att hur ska jag sen alltså uppleva denna frihet från synd i mitt eget liv? Och om vi ställer denna fråga som du ser här i min diabild, vad är motsatsen till överträdelsen av lagen? Så tror jag att frågan är så pass enkel att vi alla kommer till ett svar. Motsatsen till överträdelsen av lagen är naturligtvis uppfyllelsen av lagen. Motsatsen till överträdelsen av ett påbud är uppfyllelsen av detta påbud. Logiskt tänkt är det ju så. Och vi kunde säga att det är ett rätt svar. Men nu överraskar Paulus oss åter. Och om du läser vers 14, så märker du att Paulus egentligen inte säger att den raka motsatsen till överträdelsen av lagen är uppfyllelsen av lagen. Utan han skriver så här: synden ska inte vara herre över er. Ni ska alltså inte göra er skyldiga till överträdelser av lagen, därför att ni inte står under lagen, utan under nåden. Nämligen om vi säger så här att frihet från synd, att det betyder att jag uppfyller lagen. Om vi säger så här direkt, så är faran att, och risken att vi hamnar på nytt under lagen. Att vår kristendom blir lagisk. Och sen märker vi i praktiken att jag lovar inför Gud att aldrig mer göra så här. Jag har brutit mot din vilja på ett ödesdigert sätt. Det var hemskt och nu lovar jag att jag aldrig mer ska göra så här. Och jag tror att vi alla har sådana erfarenheter. Vi har sagt ungefär så här och du kan berätta för mig vad var slutresultatet. Jag tror nästan att kanske redan på samma dag eller sen på den efterföljande dagen har vi åter syndat på samma sätt. Vi lovade, men tyvärr kunde inte infria det löftet. Och var ligger då felet? Risken är att vi tänker just på ett felaktigt sätt. Vi tänker att motsatsen till överträdelsen av lagen är uppfyllelsen av lagen. Och om vi tänker så hamnar vi lätt under lagen, vi kristna. Och då börjar vi tänka så här att jag har brutit mot lagen, nu ska jag kämpa, ge allt det som jag har, nu ska jag uppfylla lagen och bli en bättre människa. Vad bra ju för sig. Men du ser att då står vi under lagen. Och du har dina egna erfarenheter, då kommer vi till korta på nytt och på nytt och på nytt. Vi kan inte motverka synden när vi tänker på det här vis. Därför säger Paulus, och han överraskar oss. Han säger egentligen att överträdelsen av lagen, motsatsen till överträdelsen av lagen är inte uppfyllelsen av lagen, utan nåd. Att vi lever under nåden, att vi får syndernas förlåtelse. Jag får mina synder förlåtna. Jag får uppleva att Gud benådar mig. Det är motsatsen till överträdelsen av lagen. Och sen när vi står under nåden, då därefter börjar vi uppfylla lagen. Så att vi får denna uppfyllelse av lagen, det vill Paulus inte förneka. Han vill att vi kristna, vi lever i överensstämmelse med Guds vilja. Han vill att vi uppfyller lagen. Men hans tanke är ändå att denna uppfyllelse av lagen går via nåden. Att först kommer nåd och sen står vi under nåden. Och i denna kraft, då kan vi uppfylla lagen. Och det här är alltså oerhört viktigt, tycker jag. Och något som vi verkligen ska hålla i minnet. Annars kommer vi till korta. Och när det står här i vers 14 att synden ska inte vara herre över er. Det är på grekiskan sen, där använder man verbet kyrieuo. Som betyder just det här att vara herre. Och vi kommer ihåg att den första kristna trosbekännelse i ordkyrka, den lyder så här: Kristus, Jesus är herre. Och synden ska inte vara herre över er. Varför inte? Kanske så att vi ska vara herrar över oss själva. Jag lovar att nu ska jag göra saker och ting bättre. Nu ska jag uppfylla lagen så där direkt. Nej. Vi kommer till korta. Det är vår gemensamma erfarenhet. Jag tror att vi alla kan säga så. Utan jag upprepar. Synden ska inte vara herre över er. Därför att Jesus ska vara herre. Jesus är herre. Och då står ni under nåden. Och då är det fråga om Herrens kraft. Då är det fråga att vi lever i nåden. Och i denna kraft uppfyller lagen. Så att på det viset kan vi verkligen bli sen fria från synden i praktiken. När vi har denna frihet först i dopet, vi har detta nya liv. Sen kan vi leva detta nya liv därför att vi har Kristus som vår Herre. Vi är korsfästa tillsammans med honom, vi är uppståndna med honom. Vi lever i hans gemenskap och där har vi sen frihet från synd. Så att också här märker vi att vi kan inte, eller vi får inte hoppa in i goda gärningar, inte direkt. Utan först måste vi finna frid, först måste vi finna vila. Vi vilar på nåden, vi vilar i denna gemenskap med Herren. Och därigenom hämtar vi krafter att uppfylla lagen. Så att det här är sen alltså något som vi verkligen ska hålla i minnet, så att vi inte sen alltså hamnar under lagen. Att vi inte förlorar denna frihet som vi redan har i vårt dop. No, sen kan vi också tala om det kristna livet på ett annat sätt. Och jag tror att vi kan sen alltså gå vidare och se här sen en annan bibelvers. Och jag skulle vilja att du läser vers 12 denna gång. Vi packar alltså lite. Och där skriver sen Paulus som du ser: synden ska därför inte regera i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Och alla kristna, vi är medvetna om att vi har onda begär i vårt innersta. Och någon gång alltså märker vi att vi blir frestade, och ganska ofta upplever vi en viss benägelse, stark vilja att verkligen leva efter våra begär. Och jag tror att många unga människor, när de deltar i ungdomskvällar, och sen när man ser på de andra och märker att de ser så fromma ut. Och ja, de är fromma. Men sen tänker jag på mig själv. Och jag får denna känsla att jag skäms lite. Och ganska mycket till och med. Jag skäms därför att jag vet att mitt kristna liv ser inte så bra ut. Jag har försökt leva i överensstämmelse med Guds vilja, och delvis har jag lyckats. Men jag hela tiden känner i mitt hjärta att där finns dessa begär, och jag skulle vilja göra jättegrova saker och verkligen bryta mot Guds tio bud. Jag skulle kanske vilja supa och ta det som tillhör någon annan person. Jag skulle vara redo att ha sexuellt umgänge före äktenskap, knulla hur mycket som helst. Eller jag gillar inte mina föräldrar, jag har problem där hemma. Och sen tänker jag att nej, men det här är förskräckligt. Och kristendom, ja, den fungerar. Men inte inom mig. Inte i mitt fall. Dessa andra ungdomar, de är så fromma, men jag är inte. Om de bara visste vad jag har här i mitt hjärta. Och nu skriver sen alltså Paulus att synden ska därför inte regera i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Och det här liksom dömer mig. Nämligen jag läser texten på det viset att synden ska inte regera i min dödliga kropp, så att jag lyder syndens begär, men det skulle jag så gärna göra. Och varför har jag fortfarande dessa begär? Och om vi läser vers 12 nu, så blir det oklart i folkbibelns översättning. Vad betyder dess begär? Dess, var har vi korrelatet? Jag tror att vi ofta läser texten på det viset att det är synden. Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder syndens begär. Men faktum är att dess i grekiskan hänvisar till kroppen. Och det är helt klart därför att synden står i femininum, kropp står i neutrum och dess hänvisar just till kroppen och inte till synden. Och det som Paulus nu skriver här, det är det här att han säger att synden får inte regera i mitt liv. Regera. Jag får inte fullgöra det som synden vill. Men sen tillägger han att min kropp, det som jag är, där har jag fortfarande begär och min kropp har dessa begär hela tiden utan någon paus. Och då märker vi alltså att Paulus skriver här att så ser det ut i vårt innersta. Så ser det ut i ditt hjärta, ni unga människor, unga kristna vänner. Så ser det ut i vårt hjärta. Vi har dessa begär kvar. Och de kan inte utrotas, utan de finns där. Och därför är det helt naturligt att vi alla känner i vårt innersta dessa onda begär, och vi kan inte utrota dem, som sagt. De finns där och också i morgon och i övermorgon finns de där. Men nu säger Paulus att du behöver inte efterfölja dessa begär. Du känner dem och inte bara du utan alla dina kompisar. Och inte bara unga människor utan också gamlingar. Alla kristna har begär kvar, men Paulus uppmanar, synden får inte regera. Vi får inte fullgöra dessa begär, men hela tiden blir vi frestade av vårt innersta och av dessa syndiga begär. Och nu här i kapitel 6 i Romarbrevet. Här sen alltså uppmanar Paulus oss att korsfästa denna gamla människa. Han uppmanar inte oss att göra denna gamla människa bättre. Han säger inte att det är realistiskt att vi småningom skulle bli bättre när det gäller vår gamla person. Vår gamle Adam eller Eva. Utan vi är sådana vi är och meningen är att vi korsfäster vår gamla människa och inte försöker göra vår gamla människa bättre. Det lyckas nämligen inte. Och därför skulle jag säga till alla unga människor som tänker på det viset att kristendom inte fungerar i mitt fall. Att det är inte sant. Kristendom fungerar på det här viset att vi är fördärvade. Ja visst, Det är sant och vi upplever vårt fördärv hela tiden. Men Kristus älskar dig, Kristus förlåter dig, du står under nåden, inte under lagen. Du har detta nya liv i dopet, du får vara glad. Du får tacka Gud för det. Och sen, i denna trygghet, i denna nåd, ska du kämpa mot dessa onda begär så att det inte regerar i ditt liv. Så att inte efterföljer, så att inte uppfyller dessa begär. Men dessa begär finns kvar och så är det ända till graven. Så att på det här viset vill Paulus alltså här i kapitel 6 i Romarbrevet visa hur det nya livet upplevs av oss. Jo, det är en gåva. Det är något som du får utan dina gärningar. Det är något som du har fått i dopet. Sen kan du förverkliga detta nya liv i vardagen. Och det sker när du följer Guds lag, uppfyller Guds 10 bud. Och utifrån det tillstånd som du har under nåden. I dopets nåd. Och sen till sist skulle jag ändå tillägga ett perspektiv. Och det är sen det som vi har här i kapitel 6, verserna 13 och 19. Och sen det som vi har i början av kapitel 12. Nämligen i vers 13 och 19 talar Paulus om att inte ställa våra lemmar i syndens tjänst. Utan vi ska ställa våra lemmar i rättfärdighetens tjänst. Det är det som Paulus skriver här i verserna 13 och 19 i kapitel 6. Om du läser dessa verser i din egen bibel. Och sen när Paulus senare, som sagt, i början av kapitel 12, där börjar sen Paulus tala konkret om våra goda gärningar. Då börjar det. Då tar han upp våra goda gärningar konkret. Han säger, vad ska vi göra så där konkret? Där använder han samma verb åter. Att ställa våra lemmar eller ställa våra kroppar och nu översätter folkbibeln att frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Men det är samma verb, även om folkbibelns översättning har en annan översättning. Frambära istället för att ställa våra lemmar i Guds tjänst. Men nu märker du att ställa sina lemmar i Guds tjänst och att frambära våra kroppar som ett offer till Gud. Det är alltså i grekiskan samma sak. Våra lemmar utgör vår kropp. Och sen att ställa våra lemmar i Guds tjänst, det är just samma verb i grekiska, nämligen att frambära våra kroppar som ett offer till Gud. Och det betyder alltså att när sen Paulus ger sina uppmaningar i kapitel 12 och 13 och 14, då är det oerhört viktigt att hålla i minnet det som han har skrivit i kapitel 6. Nämligen just det här att du kan utföra det här tack vare ditt dop. Och att du ska inte uppfylla det här så att du står under lagen. Att du försöker göra det här i din egen kraft, det som Paulus säger i kapitel 12, 13 och 14. Utan du har fått detta nya liv. Du har fått denna gudomliga kraft. Och om du håller fast vid denna gåva, denna kraft, detta liv som du har redan i dopet. Då blir det möjligt att uppfylla det som Paulus skriver senare. Och därför alltså kan vi dra några slutsatser från detta samband. Uppmaningar i kapitel 12, 13 och 14 baserar sig på dopet. Det är alltså först och främst fråga om dopparenes, alltså dopuppmaningar. Och förutsättningen är att man är döpt och lever i gemenskap med Jesus. Annars kan man inte leva detta nya liv. Och ni märker alltså åter hur Paulus skriver Romarbrevet så att det blir liksom en helhet. Och det som Paulus har skrivit nu i kapitel 6, det är det som han förutsätter när han börjar skriva kapitel 12, 13 och 14. Och jag tror att han vill alltså undvika detta intryck som vi lätt får, att det kristna livet blir liksom ett måste. Och jag måste göra det, och jag måste utföra det i min egen kraft. Och då hamnar jag under lagen, och då märker jag att jag tappar lusten att uppfylla Guds vilja, och allt det som jag försöker göra kommer till korta, och jag älskar mer och mer synd. Och sen märker jag att nej, jag kan inte göra något av det här som Paulus säger. Och då måste vi komma alltså tillbaka till denna vila, till denna frid. Vi har frihet från synd. Det är ett faktum, det är en gåva som baserar sig på dopet. Och det är något som står fast oberoende av våra gärningar. Det står fast. Det är Guds gåva, det är något som Gud har gjort. Och sen denna frihet från synd förverkligas i vardagen, i vårt eget liv, genom våra goda gärningar. Men som sagt, dessa goda gärningar baserar sig på dopnåden, baserar sig på denna frihet. Och vi gör det goda bara så mycket vi står under nåden. Så att jag tror att denna genomgång, det här blev lite längre än jag hade tänkt. Och jag tror också att det finns mycket i Paulus resonemang som vi måste grundligt fundera på och reflektera över. Men jag tycker att det som Paulus skriver, det är oerhört viktigt när det gäller vårt kristna liv. Och när det gäller att uppleva denna frihet från synd. Och därför ville jag alltså inte börja denna kvällsbibelskola genom att allmänt tala om hur vi utför goda gärningar. Utan vi följer Romarbrevets disposition. Och vi talar om rättfärdiggörelsens följder först. Och där har vi denna frihet från synd som en gåva som vi har. Också utan våra egna gärningar. Vi har denna frihet därför att Gud har gett friheten till oss. Och det har han gjort i dopet. Och sen förverkligar vi detta liv. Vi lever detta liv. Och då står vi under nåden. Och då kan vi märka och notera att jo, så här fungerar kristendom. Så här blir vårt liv mer och mer lik Kristi eget liv. Vi lever i gemenskap med honom. Vi är uppståndna tillsammans med honom. Och det liv som vi lever, det är hans liv. Jag lever inte mer jag, utan Kristus i och genom mig, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2:20. Jag tackar er alla för uppmärksamhet och jag önskar er alla Guds rika välsignelse. Hej!
Tack för att du har lyssnat. Klicka på prenumerera för att få notis om den nya filmen lagts ut på YouTube-kanalen. Mer om och av Timo Lahti finns i senaste numret av Hälsning där Timo skrivit en betraktelse om att döma och att dömas. Hälsning skickas ut till gåvogivare, 4 nummer per år gratis. Och vill du ha nästa nummer av Hälsning hemskickat till dig, det nästa nummer är det fullmatade julnumret, så ge en gåva till exempel till swishnummer 123-100-8457. Glöm bara inte att förmedla din adress, din postadress, så att vi får in det i vårt prenumerationsregister. Tim undervisar också på våra teologiska program. Det är nu möjligt att påbörja sin ansökan för studier nästa höst, hösten 2021. Det ettåriga Filippusprogrammet och det treåriga Bachelorprogrammet som ges här i samarbete med Fjällhaug internationella högskola i Oslo. Gå in på www.ffg.se/utbildning för att få veta mer.